Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap, möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska, speaker, skribent och poddare. Välkommen till Din röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Det är en jättehärlig, så höll jag på att säga morgon i Göteborg, men det är det inte. Det är spöregn och i vanlig ordning i Göteborg. Vi sitter i ett härligt rum på Hotel Belora och ska podda, du och jag. Välkommen till min podd, Din röst, Linnea Lindqvist.
Tack så mycket.
Mycket mer kanske känd som rektor Linnea i olika sociala kanaler.
Precis. Och det blev ju mitt, ja, precis. Det blev lite mitt nickname där på Twitter för några år sedan.
Ja, det är bra. Det är, ja. Då vet alla liksom. Det är få, när jag läste inför idag, så det är ju liksom få som är engagerade i skolfrågan som inte vet vem du är. Så kan man säga. Och det ska vi prata om idag, hur det blev så. Du är alltså rektor, debattör, författare, främst inriktad på att lyfta barn i utanförskapsområden. Och du har sagt att jag gör allt jag kan i min vardag på skolan för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt och må så bra som möjligt. Och allt jag kan på min fritid för att skapa opinion för att förändra systemet i grunden. Och jag har en viktig princip. Ett nej i ett långsamt ja, både i verksamheten och i skolsystemet. Från en intervju med dig förra året. Vad menar du med det då, Linnea, undrar jag?
Nej, men jag menar att man får alltid som man vill om man inte ger sig. Till slut så kommer det där nejet i riksdagen 2022 bli, eller 2022, man röstade ner en av de viktigaste reformerna. Och jag tänker det kommer bli ett ja så småningom. Mm. Det gäller bara att inte ge upp. Och det är samma sak på jobbet. Vi kommer lyckas med de elever vi tänker när vi verkligen sliter vårt hår med. Till slut så går det. Mm.
Ja, det är bra. Du har ju verkligen höjt din röst i just skolfrågan och den ska vi dyka ner i ordentligt idag. Men hur var din egen uppväxt? Var kommer du ifrån?
Jag är född i Sundsvall som ligger i södra Norrland. Och sen har vi varit också, har vi också ett hus uppe i den by där min pappa är född i norra Ångermanland. Så att jag har ju växlat mellan vad är Kärsjö som är den byn heter och Sundsvall.
Mm-hmm. Och nu har jag hamnat i Göteborg.
Precis, via Falun där jag läste till lärare så jobbade jag många år i Stockholm, Husby, Rinkeby, Kista. I kort sväng även på Kungsholmen hann jag med. Och sen flyttade jag till Göteborg 2016.
Mm. Och din egen skoltid då, om du blickar tillbaka, hur var den skulle du säga? Och vem var du i skolan?
Nej, men den var väldigt bra. Jag gick på en sån traditionell F-9-skola. Det var... Några minuter, vi uppväxte i en så här traditionellt villaområde i Sundsvall. Vi hade en fantastisk lärare som heter Berit som också älskade läsning. Jag hade svårt för att lära mig läsa så jag fick sitta i ett eget rum och få egen träning vilket gjorde att det kom igång ganska snabbt. Så jag hade en väldigt liksom, idyllisk skoltid.
Hur var du som barn? Var du en sån här som ifrågasatte liksom fel och brister som du såg eller höll du dig lite tillbaka? Vågade du liksom använda din röst på något speciellt sätt som barn?
Ja, det gjorde jag. Jag vet min första skrivuppgift i skolan som jag kommer ihåg. Jag hittade en gammal perm faktiskt. Och då tror jag att jag gick i typ sexan, sjuan kanske, som jag kommer ihåg. Och då skrev jag om varför man borde förbjuda minkfarmar i Sverige.
Okej. Så redan fanns ett litet samhällsengagemang.
Precis.
Sen undrar jag då, när liksom du beskriver det här att du hade lite problem med läsning, men du hade en underbar lärare som uppenbarligen såg liksom kanske vad du var i behov av. När föddes tanken om att själv gå i den riktningen och bli lärare?
Men jag valde lite så här, ska jag bli journalist? För jag älskar att skriva, jag alltid älskar att skriva. Ska jag bli läkare? Då kan man ju rädda liv, det är jättebra. Men sen så insåg jag, eller så här, jurist, det hade jag också tankar på. Men sen så kände jag det att ska jag verkligen göra något vettigt och nyttigt för samhället, då är det ju lärare. För det, allt börjar ju i skolan. Mm. Kan du inte läsa, skriva, räkna, då kommer du inte bli läkare eller jurist eller någonting annat heller. Mm. Så att, och därför så valde jag att bli lärare.
Och sen, nu är du biträdande rektor på Hammarkullsskolan som ligger här utanför Göteborg. Och vägen liksom från att bli lärare till att bli biträdande rektor eller rektor, då jobbar man ju verkligen med organisationen. Och liksom hur ville du ta det steget? Var det självklart?
Det ville jag inte. Jag sa alltid aldrig i livet när jag fick frågan. Jag kommer aldrig, för jag såg ju mycket mina rektorer slet.
Ja.
Men sen så tänkte jag att jag kan väl testa om folk tror att jag skulle kunna vara en chef. Så tänkte jag, får väl pröva. Så då började jag som i fristående verksamhet som förskolerektor. Och där hade jag 6 förskolor. Sen öppnade vi 2 till, så jag hade 8 förskolor. Och sen 2016 då så flyttade jag till Göteborg och blev rektor i grundskolan.
Mm.
Och sen var jag rektor fram till omorganisationen 2021.
Okej, och då blev du biträdande?
Ja, precis.
Vad är den stora skillnaden mellan att vara rektor och biträdande egentligen?
I Göteborg är ingen skillnad. Nej. Utan skillnaden är att rektorerna nu är med som områdeschefer. Okay. De är rektorer över flera skolor.
Och det är väldigt olika i olika kommuner?
Ja,
eller?
Precis. Mm. En del har ju en rektor per skola, en del har rektorsområden.
Mm. Och Hammarkullsskolan då, om jag har förstått det rätt, är ju en lågstadieskola. 200 elever. Och området är ju ett av de socioekonomiskt utsatta här runt Göteborg. Vill du ta oss med till Hammarkullsskolan? Du och jag pratade ju faktiskt om att vi skulle podda där. Men så blev det bara så att den här dagen passade det att göra någon annanstans. Men jag hade gärna kommit dit och tittat hur ni har det. Men hur är det på skolan? Vad är det för elever? Hur mår man där? Och så vidare.
Man mår väldigt bra. Man gråter när det är lov för att man inte ska vara i skolan på en hel vecka. Vi har elever på skolavslutningen som kanske går 1:an eller 2:an. Förskoleklass som ska komma tillbaka efter sommaren. Helt förstörd att inte få gå i skolan på en hel sommar. Så att eleverna älskar verkligen sin skola. De är, springer in och är glada på morgonen. Det är ytterst sällan jag hör någon elev säga att någonting är tråkigt. Det är verkligen flitens lampa lyser. Det är lugnt i klasserna. Vi har elever som utmanar oss på olika sätt givetvis. Men generellt är det väldigt, väldigt lugnt. Det är tyst i korridorerna. Alla dörrar kan vara öppna till klassrummen, men det är ingen elev som springer ut.
Och hur har ni nått den typen av arbetsro och den stämningen, skulle du säga, för att ta oss in på det som kan lyckas bättre i svensk skola och det som faktiskt funkar riktigt bra hos till exempel er?
Men jag tror att det har att göra med att eleverna lär sig läsa väldigt tidigt hos oss. Vi jobbar mycket med läsning i förskoleklass. Och det gör att du följer med i undervisningen. Och det vet vi att det gör ju att man stökar mindre. Om man inte förstår och hänger med, då är det mycket lättare att göra andra saker. Men eftersom att eleverna lär sig läsa ofta i förskoleklass, så då följer de med i undervisningen och det skapar ju också lust att lära sig mer. Och sen är våra lärare väldigt starka ledare. De är verkligen auktoriteter, men de behöver inte vara auktoritära.
Det där är så intressant tycker jag. För det är verkligen, jag har tänkt att fråga mycket om det där, just utifrån ett ledarskapsperspektiv. Vad är det vi har tappat? I våras så intervjuade jag Mohammed Ali som driver en fritidsgård i Hammarkullen som heter Minimix och verkligen har skapat det som ett framgångskoncept för att skapa mer trygghet i området. Och då pratade vi om att där i Hammarkullen så är det ju ändå så att av områdets 8200 invånare drygt så är mer än hälften unga, det vill säga under 28-29 år. Och det skapar ju verkligen liksom ett behov av ett engagemang för just de unga. Hur upplever du att tryggheten i området är idag?
På ytan så är det väldigt lugnt. Vi har ju inte det här med sprängningar och skjutningar. Det var flera år sedan vi hade någon skjutning i Hammarkullen. Men sen är det klart att det finns ju kriminalitet i området. Det är därför polisen benämner det som ett särskilt utsatt område. Det är ju problem med knarkhandel och så vidare. Men generellt så är det lugnt när man tänker på våldsbrott och så. Så är det lugnt.
Mm. Och alltså mitt intryck av dig, vi har ju aldrig mötts tidigare, följs åt på sociala medier, men det är ju, jag har läst din blogg ibland, jag har läst dig i Expressen, följt dig på Twitter av och till liksom i vissa frågor, men det är ju väldigt tydligt att du är kritisk mot hur skolan har utvecklats. Vad är det liksom helt fritt från dig här och nu, där vi sitter idag, som har gått snett i svensk skola, Linnea?
Att politiker har fattat beslut, inte utifrån vad som är bäst för eleverna, utan vad som är bäst för dem själva eller aktieägarna. Det tror jag är det stora problemet.
När var vi fick friskolor som plockar ut vinster?
Ja, alltså vi har friskolereformen från början var ju inte det, alltså den hade vi behållit den reformen som den var 92, då hade vi inte sett de problem vi har idag.
Vad är det?
För
då
fick kommuner göra ett skolpliktsavdrag på 15%.
Okej.
Och det tog ju Socialdemokraterna och Miljöpartiet bort sen. Och det var det stora misstaget.
Och när de tog bort det så kunde man mer driva liksom skolan som ett företag? Så
nej, men då var det i princip ett automatiskt överskott för friskolorna. För att vi började ersätta dem för ett ansvar de inte har.
Okej, jag förstår.
Så att som skolpengen är konstruerad så ska ju kommunen... De räknar ut vad kostar varje elev i kommunen. Det kan vara till exempel 100 000.
Mm.
Då betalar man ju grundbeloppet till friskolorna 100 000 per elev.
Mm.
Men det är kommunen som ansvarar för att alla barn har skolplats. Att man ska kunna gå i skola vart man än bor i kommunen. Antingen att det finns skolor överallt eller att det finns skolskjuts. Och det här ansvaret kostar givetvis pengar. För det är att kommuner alltid måste ha ett överskott på platser. Det är också kommunen som är ansvariga för... De tar ju risken för friskolorna. Om en friskola väljer att lägga ner, då måste kommunen ta eleverna direkt.
Mm. Mm.
Och det här förut så fick ju kommunerna ersättning för det då. När man gjorde ett avdrag innan man betalade ut till friskolorna. Och sen tog man bort det. Och det gör ju att friskolorna bedriver ju undervisning till lägre kostnad per elev jämfört med kommunen.
Mm.
För att de har inte det här ansvaret. Och då blir det automatiskt då är det lättare att ge överskott.
Okay.
Och när friskoleformen infördes, då hade vi ju inte de här aktiebolagsdrivna koncernerna.
Nej.
Så det har ju kommit utifrån att det är lätt att göra överskott.
Ja, och det är det är också skillnad på friskola och friskola, tänker jag. Verkligen stor skillnad. Jag har haft mina barn, eller har, på tre helt olika friskolor. Med helt olika ton. Någon är en stiftelse, någon har en stor huvudman som liksom är folkbildande. Och någon har ett aktiebolag. Och det är en enorm skillnad i tonaliteten i hur de jobbar. Och känslan som förälder faktiskt. Och kvaliteten i undervisningen, definitivt. Så jag tänker också att det är för mig som liksom förälder. Så tänker jag ju liksom att jag skulle inte döma ut en skola bara för att det är en friskola. Om det är något som mitt barn vill börja på till exempel. Eller som jag tycker ligger bra i området eller sådär. Men då beror det ju verkligen på vad har man för syfte och vad är drivkraften och vad finns kompetensen. Jag vet liksom inte, är det en förenklad bild att tänka så enligt dig om friskolor?
Nej, alltså problemet är ju inte friskolor. Problemet är lagstiftningen.
Ja.
Alltså hur har man konstruerat systemet? Alltså hur vi fördelar resurser till Sverige i Sverige idag i skolan. Det gör ju att vi lägger ju alldeles för lite resurser på undervisning och särskilt stöd. För att kommunerna lägger jättestora resurser på tomma skolplatser till exempel.
Mm.
De får ingen ersättning för det. Men de måste stå med risken både organisatoriskt och ekonomiskt för friskolorna. Kommunen måste ta emot eleverna direkt. I Göteborg har ju några skolor stängt, så Skolinspektionen. Och då måste kommunen hela tiden... Då fick vi ta fram 600 platser på 2 veckor.
Herregud.
Och då kan man inte sitta med fulla skolor.
Nej, det är som att trolla med knäna.
Ja, alltså. Mm. Och jag menar på att om man då ger det här ansvaret till kommunen, vilket är rimligt, för att vi har skolplikt i Sverige, då måste ju alla barn garanteras en skolplats. Jag tycker staten eller kommunen då ska ha det uppdraget. Men man måste få ersättning för det då.
Mm. Så du tycker inte, om jag läser det rätt, att skolan bör bli statligt styrd?
Jag tror att det är bra med mer statlig styrning. Jag tror att vi måste reglera skolan.
Mm.
Dels vad ett läraruppdrag är. Hur mycket undervisar man? Hur stora klasser? Jag tror att det enda sättet att komma åt lärarbristen.
Mm.
Det är att faktiskt i faktiska siffror definiera vad ett läraruppdrag innebär.
Ja, verkligen. Jag tänker ibland att kommer ihåg att jag har en gammal kompis som liksom när vi var jätteunga verkligen ville bli läkare. Och jag tror inte att han hade egentligen betygen riktigt, men att det ändå var så himla stark drivkraft i honom. Så att han liksom, jag tror att han kom in på någon annan kvot sen. Och är ju en jättebra läkare. För det fanns så tydligt i hans drivkraft att så här, jag vill bli läkare. Och olika vägar till den utbildningen liksom ville han se till att hitta. Känner man likadant som lärare så är jag ganska övertygad om att man blir en bra lärare. Och det, jag är väldigt så här, förundrad över hur viktigt så att säga det var med de här lärarlegitimationerna. För jag vet att min äldsta dotter, hon hade vissa lärare när hon gick i lågstadiet som inte var legitimerade lärare, men som var helt otroliga eldsjälar och hade jobbat som lärare i liksom 20-30 år. Har det liksom utarmat också lite det här liksom hjärtat i lärarrollen, tror du? Att det blev att du fick ta bort en del som inte hade de där läggen. Vad tycker du om den grejen?
Nej, men jag tycker det är bra att det är ett legitimationsyrke. Tanken var att det skulle höja statusen.
Mm.
Men jag tänker det enda sättet att höja statusen, det är att faktiskt definiera hur mycket man ska jobba.
Ja.
Och jag tror att då kommer de som inte är behöriga, jag tror att många fler skulle vilja vara lärare om det var reglerat hur arbetsmängden kommer se ut.
Ja, precis.
För idag kan det vara så att på en skola så där undervisar du kanske 1500 minuter i veckan. På en annan skola har du 1000 minuter. Du har olika många mentorselever. På gymnasiet har du olika många kurser. Vi måste ju bestämma hur mycket, alltså vad ska lärare lägga sin arbetstid på?
Mm.
Ska vi fokusera på undervisningen, då får vi ta bort en massa annat. Och vem ska då göra det?
Precis.
Och då måste det resurssättas.
Och jag menar, just den här administrationen kring allting. Ja, men det är ju en bra parallell att ta liksom, till läkare till exempel. Att de måste liksom sitta där och ha en viss tid per patient för att kunna anteckna rätt saker i efterhand och följa upp och så vidare. Det skapar en enorm stress och du känner dig otillräcklig och du ligger nästan hela tiden på håret efter i det du ska göra. Är det en relevant liksom, parallell till att vara lärare? För jag ser ju att det kommer upp i mina barns skolappar konstant. Liksom söndagar och sena kvällar. Där lärare liksom lägger upp uppgifter och rättar saker och skickar saker. Jag ser ju det som vuxen att så här, den här människan jobbar ju mycket, mycket, mycket mer än en skoldag.
Jo, lärare har ju förtroendearbetstid. Så att 10 timmar i veckan är förtroendetid och då kan man ju välja att göra den typen av saker på en söndag. Man kanske gick hem tidigt en torsdag. Men generellt så, ja, lärare jobbar ju för mycket.
Mm.
Absolut.
Tror du att det hade hjälpt med liksom ett system där vi kanske har assistenter till alla lärare, där vi liksom har delat upp det bättre så att läraren verkligen kan fokusera på undervisningen på ett annat sätt? Eller hur hade vi kunnat hjälpa den här biten framåt rent praktiskt?
Alltså jag tycker vi ska lägga mer resurser på undervisning och särskilt stöd. Jag tänker också att hur läroplanerna utformar ditt problem för lärarna.
Ja,
det är
verkligen.
Ganska svårt att tolka. Liksom. Alltså det är svårt att förklara för eleverna vad de ska lära sig. Men det är väldigt svårt när man inte riktigt förstår själv.
Mm.
För att de är skrivna på, det är väldigt mycket liksom analys och eleverna ska hitta sin egen kunskap och så. Och det klarar ju inte barn.
Det här, jag tycker det låter otroligt flummigt. Jag har aldrig läst en hel läroplan. Jag hade väldigt tidigt i poddserien Sissela Nattli som är hjärnforskare och har lusläst massa läroplaner just utifrån det här med digitala hjälpmedel och liksom hur hjärnans utveckling faktiskt inte mår bra av det som läroplanen liksom påstår att vi ska lämna som ansvar till barnen till exempel. Och hon nämnde i avsnittet, liksom som jag tror att det var nummer 8 eller någonting, att läroplanen i Sverige är ju otroligt tunn om man jämför liksom andra länder där man verkligen låter den vara matig och liksom väldigt innehållsrik. Hon tog Kanada som ett exempel. Och där det verkligen inte heller gynnar barn med särskilda behov. Så jag menar, läroplanen i sig, liksom, vad tycker du man bör se över där?
Nej, men den ses ju över nu. Det sitter en utredning som ska titta på det. Men den behöver ju bli konkret. Mm. Det behöver stå tydligt på vilken nivå man ska läsa i förskoleklass 1, 2, 3 till exempel. Det behöver ju vara tydligt. Det är väldigt få saker som är reglerade i läroplanen. Det tydligaste är hur man ska kunna simma i årskurs 6 och 9. Det är liksom, det ska vara visst antal meter och så.
Är det sant?
Men i övrigt så är det ju inte definierat exakt vad man ska kunna.
Nej.
Och det är ju dumt att vi inte definierar det.
Ja, men verkligen.
För det lämnar ju väldigt stort liksom friutrymme till skolor och lärare.
Och sen tänker jag då på, om man liksom återgår till det, hur din vardag ser ut. Du befinner dig på den här skolan i Hammarkullen. Ni har skapat en väldigt god arbetsstämning uppenbarligen och har blivit kända för att ni har verkligen nått liksom en nivå på läsförståelse till exempel i väldigt ung ålder. Hur många av era elever har svenska som modersmål?
Jag vet inte exakt, men inte mer än en handfull.
Nej, så att liksom vi pratar ändå 80% har inte det, eller ja, 90, ännu mer.
98-99% har jag ett annat modersmål.
Ja. Och ändå lyckas ni med den här biten med språket. Hur arbetar du tidigt, alltså, och dina lärarkollegor, om vi bara liksom försöker detaljkolla så här, det kommer ett barn med noll kunskap i svenska, där föräldrarna kanske inte kan någon svenska. Hur gör man för att nå fram och bygga ett förtroende till den familjen? För att barnet ska liksom våga börja. För att när, vi vet ju också vi vuxna, när vi lär oss ett nytt språk så måste vi börja från början. Vi är ganska dåliga så att säga i början. Men man måste ju våga göra fel för att lära sig. Hur liksom går den kontakten till när du försöker så här, börja jobba in?
Nej, men det är de lättaste eleverna. Kan du ingen svenska och föräldrarna inte kan det, då lär man sig på några månader. Det svåra är de elever som är födda i Sverige. De nyanlända eleverna är jättelätt att lära sig svenska. Det går jättefort. Men det svåra är de som är födda i Sverige. För de har ofta inte ett starkt modersmål. Och de har ofta inte... den svenska de har lärt sig, de har ofta lärt sig fel. För att man har lärt sig av andra språksvaga personer. För att i Hammarkullen eller i vilket annat utsatt område som helst, där är ofta svenska minoritetsspråk. Du möter ju i bästa fall det på förskola och skola. Men inte i övrigt i området så att säga.
Det du beskriver nu, det är ju verkligen ett exempel på vad segregationen har gjort. Att du liksom kan vara född i Sverige och gå runt i liksom liknande områden som du beskriver. Och faktiskt inte höra, så att säga, vanlig inom citationstecken eller korrekt eller basic svenska, om jag läser dig rätt. Hur, om man liksom ska våga titta på den frågan parallellt med skolfrågan. Vad är vad här liksom? Du har ju själv varit inne på det här med segregationen i mycket texter du har skrivit och så. Hur ser du att den biten liksom kan hjälpa skolan och hur skolan kan hjälpa segregationen?
Nej, men det är lite därför jag också driver att vi måste förändra skolsystemet så att det blir kompensatoriskt. Mm. Och man ska inte gå runt och tro att vi kan lösa problemet med segregation. Därför att den största delen av skolsegregationen beror på boendesegregationen. Och ska man liksom bygga bort den så pratar vi kanske 100 års sikt. Men det politiker kan göra här nu, det är att förändra skolsystemet. Att man får en bättre resursfördelningsmodell. Att vi får tydliga läroplaner. Att vi reglerar lärarnas uppdrag. Vi ser över hur man har konstruerat förutsättningarna i friskolesystemet. Mm. Då kommer ju vi få bättre förutsättningar. Men det kommer inte lösa problemet. Men nej, vi kan kompensera för det i vissa delar, så att säga.
Mm. När du påpekar det här till makthavare, hur tycker du lyhördheten är hos dem i de här frågorna? Tycker du att det finns en liksom drivkraft därifrån det hållet också att faktiskt förändra de här grejerna och utveckla skolsystemet?
Jag tycker det när man förklarar den råa konsekvensen av deras politik eller brist på skolpolitik. Så det är svårt att säga att liksom, ja, men du har fel. Det är svårt att säga det för att det här blir konsekvensen för eleverna i klassrummet.
Ja, och grejen är, jag kan ju uppleva, det har vi också kommit in på i ganska många av de här samtalen, att när man är expert eller någonting inom något område, oavsett om man pratar med forskare eller en lärare, eller så är det ju ibland kan jag uppleva att liksom politikerna sitter på ganska liksom höga pallar och tittar ner utan att faktiskt kliva ner så att säga till dig på skolgolvet eller till dina lärarkollegor och fråga och ta in och liksom höra sig för med de som faktiskt är där. Jag kan ibland känna liksom att de sitter och tycker lite så här, ja, nej, men det, så här kan det ju inte vara. istället för att faktiskt liksom hugga i och prata med dem som kan detta och se det varje dag. Upplever du också att det är så, eller är det, liksom, är det bättre än vad vi tror? I
Nej,
den
men jag tänker att alla politiker vill ju väl. Jag tycker man blir ju politiker för att man vill förändra samhället i en viss riktning. Och utifrån det man kan och förstår och vet så tänker jag att man gör sitt bästa. Det utgår jag från, annars borde man ju byta uppdrag. De är ändå folkvalda, så vi kan ju rösta bort dem om 4 år, eller vart 4:e år.
Mm.
Vilket är väldigt bra att vi kan, dessvärre kan vi byta ut dem. Men jag tror att jag brukar ju ibland ställa frågan så här, på vilket sätt gynnar den här finansieringsmodellen eleverna i klassrummet? Och det kan jag ingen svara på. Så kan jag förklara hur det inte gynnar. Så att det går ju nog fram om man hela tiden går tillbaks till liksom det skolan faktiskt handlar om. Att elever, vi har ju bestämt i Sverige att alla barn i grundskolan har skolplikt. Du får inte välja Sverige att gå i skolan. Och då tänker jag att om vi tvingar in dem i ett system, då måste det systemet ge dem schyssta förutsättningar. Och det gör det ju inte idag. Nu tvingar vi in alla grundskoleelever, det är nästan 1 miljon stycken, tvingar vi in dem i ett skolsystem som är djupt dysfunktionellt.
Mm.
Och det tycker jag, hur man som politiker kan stå upp för det. Då brukar jag förklara för dem varför de behöver tänka om, helt enkelt.
Mm.
Jag är ganska rak och liksom tydlig med det. Och det, nej. Jag tycker att de lyssnar. Men sen, det spelar ingen roll hur mycket de lyssnar och nickar och tycker, åh vad trevligt samtal. Så. Det enda som spelar roll är vad man röstar i riksdagen.
Ja, exakt. Alltså, vi är
jag bryr mig egentligen inte om hur många som kommer på studiebesök och jag får mejl om ditt och datt. Men jag kan tänka så här, vad vill ni?
Alltså, ja, exakt.
Rösta i riksdagen. Det är det enda som betyder något.
Ja, och det här med vi tänker liksom att allt handlar om vilken regering det är. Det gör ju inte det. Utan det är ju riksdagen de stora besluten tas. Och sätter man sig in i liksom, det har varit jättekul de gånger jag har haft politiker här och även haft förmånen att vara i riksdagen och vara liksom en röst i andra sammanhang, så är det ju väldigt, väldigt, väldigt ofta, alltså oerhört ofta, som man är helt enig, som man röstar helt lika. Alla i stort sett. Men de frågorna rapporteras det aldrig om. De grejerna får vi aldrig reda på. För det tycker inte media är värt att prata om. Så det är alltid det här som skaver och det som man är oense om som vi får reda på. Så en sån här fråga kan jag ju bara känna så här, när man får reda på en sån som du, liksom vad du faktiskt tycker och vad du talar om. Det kan ju inte för 17 finnas så många olika åsikter när vi väl ska trycka på den här knappen i riksdagen.
Det röstade sig ner. Liberalerna röstade nej till till viktiga reformer. Nu har de satt nya utredningar på ungefär samma frågor. Vad gäller till exempel finansieringen, de tittar på skolvalet igen och så vidare. Och det är så här, mycket av det som regeringen utreder nu, det är redan utrett tidigare. Så att det man gör är att man förskjuter det och sen vill man använda det som slagträ i nästa valrörelse.
Alltså det är så
förslagen kommer ju våren 2025 och det är val 2026.
Ja, det är ju inte helt kul alltså, när du säger sådär. Och jag tänker också att det är så många grejer som
man kan ju damma av gamla utredningar och sen bara rösta igenom det. Och sen får man ju utvärdera efter 5 år och hur blev det. Och sen kan man skruva
i. Men det här med att allting tar sån himla tid. Alltså nu ska ju politik ta tid och kommunal verksamhet och regional ska ta tid. Absolut, det ska inte vara liksom som ett företag du kan förändra i övermorgon. Men en sån här sak, om du skulle förändra skolsystemet i grunden som du är inne på. Hur lång tid skulle vi behöva för att det skulle bli en realitet i klassrummen?
Nej, men hade jag blivit skolminister, säg att det blir det 2026 då vid nästa val, så hade jag fått frågan. Det vet jag inte om jag ska tacka ja, men om jag hade gjort det, då hade ju skolsystemet varit förändrat under mandatperioden. Därför då hade man ju dammat av gamla utredningar och sen bara kört igenom det i riksdagen. Om man hade majoritet då.
Har du säkert fått den här frågan förut, men har du funderingar på att gå in i politiken?
Nej, inte partipolitik, nej.
Nej, det är
jag
svårt.
Skulle kanske kunna tänka mig att vara skolminister, men jag skulle inte vara medlem i något parti då.
Nej.
Jag hade kunnat frifräst i 4 år bara för att ändra systemet så det blir gjort någon gång.
Ja, men du hoppas att någon hör det. men det har ju varit många sådana. Både Alice Bah Kuhnke och Thomas Bodström berättade att de gick ju med samma dag de fick frågan.
Ja, och jag hade inte gått med, för jag vill inte vara, men jag hade kunnat ställa upp för att få ordning på skolsystemet, ta en förlaget.
Hade du blivit politisk vilde, det är ju väldigt modernt idag. Det finns många
i Rosenbad.
Av dem. Ja, precis. Men när började du känna, Linnea, att du liksom ville ut med dina åsikter? Alltså på sociala medier, skapa din blogg, skriva dina böcker. När kände du så här, nej nu måste det här utanför min skola, det här engagemanget?
Nej, men jag blev så förbannad. Jag började läsa kommunala budgetar och insåg att jag var lurad. Att politikerna är så otroligt liksom fula i sin argumentation. Varför de inte har berättat för oss vad det är de gör. Och varför de styr som de styr. Så att då vart jag så förbannad. Då hittade jag Tankesmedjan Balans på Twitter. Marcus Larsson och Åsa Plessner. Som driver Sveriges bästa tankesmedja. Minst och bästa tankesmedja.
Är det en politisk färg på den tankesmedjan?
Nej, de är oberoende. De opinionsbildar för en, alltså, att det ska vara balans mellan krav och resurser i välfärden så att medarbetarna inte går sönder av stress.
Mm.
Och det tänker jag att alla borde kunna sympatisera med. Nej, men jag blev så förbannad när jag insåg att, alltså, för jag satt ju själv med min första budget och var så här, jag hade ganska många miljoner som jag var ansvarig för. Och så inser man att så här, intäkt och utgift går ju inte i takt. Och ingen har förklarat varför. Och när jag själv fattade det, när jag hade läst ganska många budgetar, då tänkte jag att så här, det här behöver fler prata om. Och sen hittade jag Tankesmedjan Balans och såg att jag hade de året innan tittat på alla budgetar. Och de förklarade precis det jag hade sett, men jag hade inte riktigt liksom gjort hela bilden. Så jag bara, men det är verkligen, det här är medvetet. Det här är inget, det är ingen som har råkat tänkt fel. Mm. Det är så här de medvetet styr, och då vart jag förbannad.
Och nu har du läst ett gäng skolbudgetar.
Det är, i år, med årets genomgång blir 1700.
Det är helt galet. Och då är det, alltså jag sitter och tänker också så här, du säger att du är utbildad lärare. Dina ämnen var, om jag har läst mig rätt till då, samhällskunskap, svenska, filosofi, va?
Ja, religion.
Religion.
Ja.
Och nej, men du är inte civilekonom direkt. Och så ska du sitta med de där miljonbudgetarna och liksom se direkt, och som du säger, att det här balanseras inte upp. Det finns ingen liksom rimlighet mellan intäkt och utgift. Det kräver ganska mycket av en lärare och en rektor att sitta och läsa de här budgetarna. I mitt huvud blir det så.
Ja, det tar ungefär 100 timmar att läsa alla. Så det tar lite tid av sin fritid. Men det tycker jag är värt. Jag tänker, hela fördelen med att jag läser varje år, det är att jag ser mönster. Och det tänker jag har varit viktigt. Att jag kan se att så här, ett mönster är att man till exempel skär ner på särskilt stöd. Man ökar grupperna på fritidshemmet. I år är det väldigt mycket nedskärningar i anpassad grundskola. De elever med intellektuell funktionsnedsättning. Då gör man större klasser, färre elevassistenter. Och de eleverna, vissa kan ju inte prata, de kan vara på liksom treårsnivå intellektuellt. Så att de eleverna kommer ju aldrig kunna säga, alltså lyfta sin rätt, så att säga. Så att det är väldigt oroväckande.
Verkligen. Du ska få en fråga på det ämnet av en före detta gäst. Eller så säger man väl inte. Tidigare gäst kanske man säger.
Ja, men jag är ju orolig faktiskt för skolan. Hur det går. Jag tänker också på det faktum att när du och jag, Sanna, växte upp så var det ju extremt ovanligt att barn hade en psykiatrisk diagnos. Nu känns det som att det går liksom, ja, men jag vet inte, 3-5 ungar i varje klass som har det. Vad tror Linnea är anledningen till det, och hur är det så att det går att liksom stävja den utvecklingen?
Jättebra fråga. Den slänger vi med. Det där var en röst som många känner igen. Kristoffer Triumf, som driver Värvet, undrade just här, hur har det blivit så här med alla dessa diagnoser som inte riktigt fanns när vi växte upp? Fanns, gjorde de säkert, men vi visste inte så mycket om dem. Och hur rimmar dagens skola med dessa elevers behov?
Problemet i skolan är att vi har en inkluderingshysteri. Alla ska gå i samma klass och stöpas i samma form. Och det är, sen tänker jag att det är bra också att man har blivit bättre på att förstå vad det är för svårigheter barnen har. Och när man kommer till intellektuella funktionsnedsättningar, då finns det en annan skolform i Sverige. Då kan man gå i anpassad grundskola som har ämnesområden för de som ligger på låg nivå. Man läser ett IQ under 50. Eller man kan läsa ämnen om man ligger mellan 51 och 70. Och det gör ju, sen finns det flytande gräns där. Man kan ju läsa ämnen och så, så. Men det är ungefär så skolformerna är uppbyggda. Och vi har blivit bra på att hitta elever med autism och ADHD till exempel. Men sen när vi har blivit bättre på det, för det är som han i frågan, det ökar ju. Och man har blivit bättre på BVC att hitta de som man misstänker har de här svårigheterna. Men sen behöver man tänka på hur fixar vi då en bra skolform för de här barnen. Och det funkar ju inte att alla ska sitta i en klass med 20, 25, 30 elever.
Absolut inte. Och vilket bra ord du använder det här med inkluderingshysteri. Men det ska finnas en inkluderingshysteri tycker jag i stort i samhället. Det är ju superviktigt. Men det här är ju liksom, det här är ju inte vettigt. Vi är inte stöpta i samma form. Och när vi nu har lärt oss att vi inte är det och vi har fått liksom hjälpmedel och diagnoser med liksom, där det är tydligt i alla fall i många fall finns liksom en plan för vad det här innebär för den här individen och vad den behöver. Att vi inte har en skola som liksom skulle kunna vara behaglig och liksom hållbar för de barnen, det gör ju ont. Och jag har inte barn med den typen av utmaningar, men jag har ju väldigt många vänner som har. Och de stångar sig blodiga. Och som förälder, liksom, det är otroligt smärtsamt. Vad ser du liksom i
lösningar? Men alltså, jag brukar vara så ärlig och förklara för föräldrarna. Istället för att de ska tro att skolan inte har kompetens eller inte kan. Jag brukar säga det, vi har inte resurser att hjälpa ditt barn. Mm. Alltså jag tänker att vi som skola måste sluta liksom täcka upp för politikernas nedskärningsbudget.
Ni kan inte låtsas att ni kan hjälpa till.
Vi kan
till.
Inte låtsas att vi kan Nej. Hjälpa. Jag har ju väldigt stor andel av eleverna med stora svårigheter. Och ja, vi gör ju så gott vi kan och vi har två mindre undervisningsgrupper och liksom försöker. Men vi kan inte lägga det på att lärarna ska anpassa. Hur ska de kunna göra det? Om du är en, eller i bästa fall två lärare på kanske 27 elever.
Mm.
Du kan fortfarande inte hjälpa fyra med autism.
Nej.
Som hade behövt en mindre grupp. Vi har ju samtidigt många andra svårigheter kring språket, uppförande och så vidare. Så att vi måste ju få bort extra anpassningar. Och det har ju regeringen aviserat nu. Att man ska se över. Så att man tar bort kravet på extra anpassningar i skollagen. Och att vi måste ju få mycket mer resursskolor, särskilda undervisningsgrupper. Vi måste också även titta på vad gör vi med de elever som är teoretiskt svagbegåvade. Som inte har intellektuell funktionsnedsättning, alltså ligger under 70. Men ligger du mellan 71 och 80, 90, då blir det också svårt att klara skolan. För att teoretiskt är det så svårt. Så mycket stoff som ska in i huvudet. Och har du väldigt långsam inlärningstakt då kommer du inte hinna. Och då kan du inte sitta i en klass med väldigt högt tempo, för du förstår kanske bara hälften. Mm. Och du kommer ju efter varje termin mer och mer och mer. Så att vi har ingen plan i Sverige för den här elevgruppen. Och det behöver vi.
Det behöver vi verkligen.
De far väldigt, frågan, väldigt illa.
Nej, det gör ont. Jag tycker verkligen det är helt förfärligt. Det är liksom... Och det är också så fruktansvärt. Ur många, liksom, det handlar inte bara om kunskap tycker jag. Utan det här med intelligens. Jag kan sitta och tänka när du säger de här spannen mellan 50 och 70. Och så här, vi är så besatta i att allt är mätbart idag, tycker jag. På alla plan. Liksom, det ska alltid ska det gå och liksom visa hur mätbart allting är och hur lyckat och så vidare. Det här handlar ju också om hur människor går runt och känner sig. Att man känner sig annorlunda, att du känner dig dålig, att du känner dig icke-inkluderad, att du känner dig liksom svag på något sätt. Och vad skapar det för samhälle? Det finns, men som vuxna vet ju vi, det finns massor av saker som man kan göra oavsett direkt mätbar intelligens. Det finns ett syfte för otroligt många individer. Men om vi indoktrinerar dem i unga år med att så här, vi kan inte hitta en väg för dig. Nej, för fan har jag inte sagt.
Nej, men det är väldigt grymt och vi tvingar ju in dem i skolan. De måste gå i skolan, i grundskolan. Det är skolplikt. Men vi har inte organiserat skolsystemet så de får rätt hjälp.
Ugh. Du beskriver så fint i din presentation på din blogg att de senaste 16 åren så har jag arbetat i Stockholms och Göteborgs ytterområden i förskola och grundskola, och jag har min bakgrund som lärare i samhällskunskap, filosofi och religion. Jag är kritisk till hur vi styr skolan idag, och eftersom jag uppfostrade att själv bidra till att lösa problem så lägger jag i princip all min fritid på att bidra till att förbättra skolans styrning. Och så nämner du de tre viktigaste frågorna för dig. Första, differentiera skolpengen. Andra, gemensamt skolval. Det tredje, ändra de grundläggande styrningsprinciperna. Alltså, hur skulle du vilja liksom konkretisera de här tre, Linnea? Vad
Nej, men differentiera skolpengen handlar ju om att kommunerna ska få ersättning för utbudsansvaret.
Mm.
Det är ansvar att ha skolplats till alla barn. Jag tycker det är absurt att man ger ett sånt stort ansvar som är förknippat med så höga kostnader utan en enda krona i kompensation. Problemet är att kommunerna, för det är så här i Göteborg då till exempel, då har det de senaste i år och förra året har ansökt som att få öppna 3000 nya friskoleplatser. Det är alltså friskolehuvudmän som har tillsammans ansökt om 3000 platser. Det är mer en hela den totala elevökningen de kommande 5 åren. Vilket innebär att de här 3000 platserna kommer, de elever som kommer tillsättas på dem kommer redan från befintliga skolor. Inga nya elever som ramlar ner från himlen eller kommer från andra städer.
Mm.
Utan det är elever som kommer tas från andra skolor. Då blir det hål i de skolorna. Det blir tomma bänkar. Men lärarnas löner sänks ju inte när 5 elever slutar i en klass. Hyran sänks ju inte. Det märks inte i bambu om du lagar 10 portioner färre. Det blir ingen lägre kostnad. Det är bara kaffepengar.
Mm.
Så att det gör ju att när enskilda huvudmän etablerar sig, när det inte finns något kapacitetsbehov för dem, då skapar det underskott i kommunala skolor. Därför att vi behöver ju, då behöver ju kommunen betala flera gånger för samma elev. Man betalar ju för den tomma skolplatsen som är kvar, den tomma bänken. För den bänken hade ju medfinansierat lärarens lön och hyran. Och nu gör den inte det. Sen betalar man i friskolan då den genomsnittliga skolpengen. Och när kommunen då får underskott för att 3000 elever byter till friskolor, då måste man betala ett friskolestraff. Då måste man betala friskolorna den summa per elev man har i underskott som kompensation för att skolpengen ökade.
Gud, vad komplicerat. Jag hänger knappt med. Herregud. Ja, men då förstår jag att det här är angelägen.
Nej, men så här,
punkt.
Så här, det öppnar en friskola. Elever från kommunala skolor, några från friskolor men från kommunala skolor oftast, går dit. Då blir det ju tomma bänkar i den kommunala skolan.
Mm.
Det gör ju att den genomsnittliga skolpengen ökar ju. Därför att färre elever ska betala samma hyra och samma personalkostnad.
Mm.
För du kan inte ta bort en lärare om det går från 21 till 19 elever i klassen.
Mm.
För de 19 eleverna måste ha undervisning. Och det gör ju att kommunerna får underskott. Därför att man måste betala 2 gånger för samma elev. Både för den tomma skolplatsen och för den eleven som går till friskolan.
Oh my God.
Och då måste man ersätta friskolorna retroaktivt året efter då, för den summa per elev man har i underskott. Sundsvall till exempel har haft prognostiserat friskolestraff på 108,5 miljoner på 4 år. För att 1000 elever gick till friskolor. Och de 108 miljonerna tas ju från skolpengen. Och det innebär att eleverna i kommunala skolan får sämre utbildning. De som redan har sämsta förutsättningarna. Och då går ännu fler elever till friskolor för att de kommunala skolorna blir stökiga.
Mm.
För att man tar bort personal. Och då är ju den här negativa spiralen igång. Kommunerna kan inte lösa det själva. De måste ju få ändra lagstiftning.
Och hur bemöts det här liksom, ämnet när man tar upp det här åt politiskt håll?
Nej, men alla säger att det är inte så smart. Eller så här, det är inte så bra att det är så. Nej, det är inte så bra. Men ni som sitter i riksdagen kan ju förändra detta.
Men det här stör mig också. Nu, vi kanske får komma tillbaka till de här andra punkterna som du tycker är viktiga. Men för vi hoppar lite fram och tillbaka här, känner jag, mellan liksom det som du driver och också i skolfrågor i stort. Men du var inne på 92 så kom friskolereformen. I samma veva så gick den från att vara statlig till kommunal. Hur kan det bli vettigt och rättvist när den är kommunal? Jag vet inte om det är liksom naivt att tro att mycket skulle inom citationstecken lösa sig genom att skolan skulle bli statlig. Men i min värld blir det liksom inte riktigt rimligt att det skulle bli rätt och riktigt när den är kommunal.
Nej, det kan den inte bli. Problemet är att det är staten som sätter målen för skolan med läroplan, skollag, uppdrag och så. De finansieringsprinciperna är ju statliga, så att säga. Att man har till exempel lika bidrag på lika villkor, samma skolpeng mellan kommunal och fristående. Men jag tror, alltså, det blir inte per automatik. Alla problem löser sig inte om vi blir statliga.
Nej.
Därför att staten har ju också ett produktivitetsavdrag, vilket är samma sak som kommunernas effektiviseringskrav. Alltså krav på att hela tiden minska sin kostnad.
Mm.
Så det kommer ligga kvar även om vi är statliga. Det kommer fortfarande finnas ett krav att bedriva verksamhet till lägre kostnad men med högre kvalitet. Okay. Men det som är fördelen om man har en mer statlig styrning, det är att du har bättre kontroll på liksom hur skolor är beskaffade och bemannade och så vidare.
Ja, just det. Mm. Så statlig, den statliga delen skulle kunna säga, alltså, så att säga, kunna lägga sig i mer, eller en större del av liksom det allmänna skulle kunna styras.
Ja, man kan reglera skolan. Exakt. Man kan reglera läraruppdraget, storlek på klasser.
Precis.
Att du måste ha bibliotek, du måste ha kemisalar, matsal, idrottshall.
Just det.
Att till exempel driver en landsbruksskola måste du ha en gård med djur och traktorer och så.
Mm. Mm.
Då kan ju staten reglera upp på vad en skola är.
Mm.
Nu är det ju verkligen...
Nu har det liksom blivit så fritt. Ja.
Det är väldigt, väldigt fritt. Och det är ett problem. När vi samtidigt har väldigt tydliga incitament för lönsamhet. För det är ju så att friskolor gör ju överskott genom att bedriva undervisning till lägre kostnad per elev. Och för att kunna bedriva undervisning till lägre kostnad, då måste du ha elever från akademiska hem. Så friskolor har ju avsevärt högre andel elever som har föräldrar med lång utbildning.
Mm.
De har fler elever med utländsk bakgrund. Det har de, det stämmer. Men alla elever kommer inte från samma land. Det är fortfarande föräldrarnas utbildningsnivå som påverkar resultaten.
Mm. Om vi går in lite på den grejen, föräldrar, elever, lärare, så tänker jag mycket liksom att som förälder så vill man ju själv vara en resurs, så att säga, till både sitt barn och till skolgången. Liksom. Jag vill inte som förälder leta problem i liksom mina döttrars skolgång och liksom vara en förälder som ligger på och inte ha tillit till lärarna. Däremot så kan jag ju verkligen känna att vi bör ju prata mer om vilka krav vi kan ställa på varann. Hur tycker du att det här är, liksom, vad är det rimligt att kräva varandra, lärare, skolledning versus liksom föräldrar?
Jag har ju turen att jobba med väldigt helt fantastisk föräldragrupp som inte har något kundbeteende, vilket är väldigt skönt.
Just det, det är ett bra ord. Kundbeteende.
Nej, men de går liksom inte in och ställer orimliga krav på lärare eller liksom ifrågasätter bedömning och så. Nu har inte jag några betyg hos mig förvisso.
Nej.
Men jag tycker att det är väldigt skönt att de är så otroligt respektfulla mot lärarna.
Mm.
Men Andreas Schleise, som är chef för utbildningsdelen av OECD, han sa i en intervju i DN för ett par år sedan att i Sverige har lärare blivit servicepersonal. Och det har ju kommit utifrån att vi har lagt ut skolan på marknaden. Att nu vet ju skolor att om föräldrar väljer att byta skola för sina barn, då försvinner skolpengen. Och det vet ju föräldrar också. Det var ju som jag skrev i Expressen nu senast här, en anekdot, en kollega berättade för mig att hon fick mail där signaturen var advokat Svensson.
Ja, jag läser det.
Ja. Och det, är ju verkligen en statusmarkering.
Ja, det är det verkligen.
Och då blev jag så här, om du är advokat borde du veta att otillåten påverkan inte är tillåtet.
Exakt, kan börja där liksom. Nej, men det är också, tycker jag, man kommer in på det. Jag upplever ju att liksom, jag tycker att mina barn har haft helt otroligt engagerade lärare. I stort så kan jag bara se någon enstaka här och där det inte har liksom känts vettigt av olika anledningar. Men i stort så tycker jag bara att det är, man bara hatten av alltså. Men det du var inne på, det här med ledarskap i klassrummet, är ju otroligt viktigt. Jag jobbar en del med att träna människor som har svårt att tala inför andra av olika anledningar. Jag har jobbat ganska mycket med lärargrupper som inte tycker att de liksom kan ta sig an sitt klassrum utan att de blir slitna i rösten och så vidare. Är det så att dagens liksom läroplan, upplägget i skolan, har liksom utarmat lärarens ledarroll så att det liksom är svårare? Och det handlar ju inte om att man, som du var inne på, ska vara auktoritär eller en auktoritet. Är det svårare att vara ledare i ett klassrum idag?
Jag tror att det är svårare att vara ledare i en kundskola. Där man vet att om jag inte liksom, om jag går emot föräldrarna för mycket, så kan det leda till att de byter skola och då försvinner skolpengen.
Mm.
Det blir ju en stress för lärare, för de lärare vet ju också att vi har skolpeng per elev i de flesta kommuner. Och det är ju ett oerhört problematiskt sätt att finansiera skolan. Det får jättemånga följdproblem.
Mm.
Och sen är det inte hela förklaringen givetvis. Men sen är också, det är ju väldigt svårt också att undervisa elever som inte liksom hemifrån får lära sig visa respekt för vuxna. Och som inte ser lärare som en naturlig auktoritet.
Mm.
Och där man hellre kanske vill sitta hemma och spela och göra annat. Så jag tror att det är väldigt många aspekter på det.
Ja, just det. Du har ju sagt det, att vi måste prata mer om uppfostran och gränssättning.
Det finns ingen. Hade det funnits en enkel lösning hade vi inte haft något problem.
Nej, precis.
Så jag tänker det är väldigt, det är dels att elever också vet att så här, ja, men jag kan alltid byta skola.
Ja.
Man, det är mycket kring det som är runt omkring, och vi har väldigt otydliga läroplaner. Vi har jätteproblem med betygskorruptionen till exempel.
Mm.
Där som jag skrev i min text Expressen förra veckan, just det här med när man pratar om betygsfusket, så pratar man ofta om nationella prov.
Mm.
Och att de ska rätta centralt, det är politikernas universallösning. Men problemet är när rektorer och lärare går in och ändrar i betygskatalogen. Att man medvetet sätter, man kanske ändrar ett betyg på ett sätt som är otillåtet. Rektorer går in och ändrar när lärare gått på ferie. Så att det var lite bra rubrik, det tycker jag. Så blir rektorer usla bedragare.
Mm.
För att det är på, och jag kan känna så här som jag skrev där, skäms ni inte? Alltså hur kan man, liksom, hur känns det i magen om du går in i en betygskatalog, stryker ett D och skriver ett B eller ett A? Alltså hur känns det?
Och vad gör det mot eleven?
Men det gör att eleven kanske kommer in på den där fina utbildningen men har ju inte kunskapen.
Nej. Precis.
Och det finns ju en miljon sådana olika exempel.
Verkligen. Tycker du att lärare har för lite frihet idag i sina klassrum?
Det blir väldigt, alltså en del av den här styrningen, new public management styrningen, det handlar ju väldigt mycket om att göra läraryrket till ett löpande bandyrke. Man pratar ju mycket om liksom man ska designa lektionerna, nu ska man inte planera dem längre. Man pratar mycket om gemensam lektionsstruktur. Och allt det där handlar ju om att göra läraryrket billigt. För att ha en föreläsande lärare som är liksom, har läst på och som har väl genomtänkt läromedel, det är dyr undervisning.
Mm.
Det är mycket billigare om man kan ta ett färdigt koncept som alla kör ut i klasserna.
Mm.
Så att hela styrningen är ju väldigt komplex, för det är väldigt många olika pusselbitar i den. Så att lärare får ju av huvudmännen tyvärr ganska lite frihet.
Ja, just det. Jag förstår. Du, alla som är här hos mig får ju frågan, liksom, vad gör ett val med dig? Hur blir du när du ska lägga den typen av demokratisk röst? Hur påverkas du när det är valår, Linnea?
Alltid vånda. Det är väldigt svårt när man, som jag själv, är liksom ideologiskt är liberal. Inte partist och aldrig varit. Att det inte finns något parti på den sidan i politiken som har vettig skolpolitik. Det blir svårt. För jag är också orolig med den här regeringen. Det är vissa initiativ som är bra. Jag tycker det är jättebra att se över läroplanerna. Man tittar på lovskola på lågstadiet, jättebra. Man tittar på liksom trygghet och studiero. Betygen tittar man på igen för att se vad de kan hitta på för bra lösningar. Nu tittar man på nationell skolpengsnorm. Kan bli bra, kan bli värre än vad det är idag. Men jag är rädd också att man pratar mycket om innehållet, för att det har ingen politisk risk.
Just det.
Det är inte en politisk risk att prata om lovskola på lågstadiet eller läroplaner. Det är ingen politisk risk att prata om att vi måste sluta fuska med betygen. Det tycker alla.
Mm.
Den politiska risken ligger ju när vi går emot de som äger skolkoncernerna, för det är före detta politiker i väldigt stor utsträckning, som har tagit fram friskolereformen. De frågorna är jag rädd att man kommer liksom prata mindre om, men det är de frågorna som kommer göra skillnad i skolan.
Ja, och då måste man våga bli obekväm och gå in i de frågorna.
Man måste gå emot sina kompisar.
Ja,
såklart. Och det är inte jättelätt. Man har lojaliteter under många år, man har samarbetat. Statsministern äger ju, hans fru äger ju en sommarstuga med sitt i styrelsen för en skolkoncern. Alltså det finns väldigt täta band.
Mm.
Och det är klart att då är det svårare kanske att fatta beslut som gör att en av dina bästa vänner får göra lägre överskott i sin verksamhet.
Ah, såklart.
Jag förstår att det inte är helt enkelt.
Mm.
Men det är det jag menar. Politiker måste ju börja fatta beslut för vad som är bäst för eleverna.
Mm.
Och jag önskar att man gör mer än vad vi förväntar oss. Och inte det minsta man kan komma undan med.
Mm. Om du skulle vara minister, du sa förut att du inte ville in i politiken. Och du sa om jag var skolminister också. Men jag förmodar att det kanske skulle bli det. Men om du skulle bli minister, är det skolminister du skulle vilja bli då?
Ja, jag kan inte se någon annan portfölj som jag vore kompetent för.
Och det första du skulle ta tag i, vad skulle det vara då?
Skolpengen.
Som konkret skulle du liksom gå in
och bara... skulle jag differentiera så att kommunerna får ersättning för ansvaret.
Ja. Strålande ju. Mm, alltså, consider yes. It.
Nej, men sen tycker jag också att man behöver lyfta det här med offentlighetsprincipen. Just som det ser ut idag har vi ingen insyn i friskolorna. De omfattas inte av offentlighetsprincipen. Så att vi kan ju inte bedöma riskerna med systemet. Vi kan inte ta del av handlingar. Vi kan inte kolla vad de lägger pengarna på. Så att när skolpengen går till en friskola, då har kommun och inga, de har ingen insyn alls vad de gör med pengarna. Och det tycker jag är väldigt konstigt att man låter det fortsätta vara så.
Verkligen konstigt. Har du kunnat känna, Linnea, att när du liksom tar kontakt med någon makthavare eller skolminister eller någon sån där högt uppsatt inom skolfrågan, att de blir lite så här: om nej, nu är hon igen. Att du har liksom blivit den här som är nagelögat på systemet, att folk blir liksom nästan lite rädda för dig.
Nej, det tror jag inte. Jag tror de tycker det är bra att få inspel från verkligheten. Och det är få som kan säga att jag inte vet vad jag pratar om. Jag tänker att jag försöker ju också att inte gnälla bara. Ibland blir jag lite trött och gnäller, men oftast inte. Och att jag faktiskt har väl liksom underbyggda argument. Jag kan förklara så här varför den här politiken ni driver är dålig för eleverna.
Då ska vi fyra böcker. Ja. Den första kom 2020, En tickande bomb. Och den fjärde kom alldeles nyss. Vad var den hette?
Skolbibliotek nu. En handbok i hur man kan ge skolbibliotek till en pedagogisk funktion på skolan.
Och förra året så skrev du Att vända en skola. Alltså det går ganska fort. Du har skrivit fyra böcker för fyra år. Det är helt otroligt. Vem vill du ska läsa de här?
Skolbibliotek hoppas att lärare och bibliotekarier, politiker och skolhuvudmän läser. Skolchefer, rektorer och så vidare. Att vända skola vänder sig dels till lärare och rektorer, men även till politiker. Och det är också ett problem. Många kan säga så här, men titta på dig, det går ju. Ja, det går. Men vi kan inte bygga ett system som bygger på att vissa individer jobbar alldeles för mycket. Det är inte rimligt. Vi måste bygga ett system där det finns möjligheter utan att slita så som jag har gjort.
Mm.
För att alla gör inte det. Och jag har inga barn. Alltså, jag kan jobba 60 timmar i veckan. Det är ingen som gnäller om jag kommer hem sent. Jag har inga barn att hämta. Men vi kan inte bygga ett system som där det hänger på att vissa individer gör mer än vad man egentligen borde.
Tänk på din en hel del av din hjärta. hjärtetematiken då när jag följer dig är ju det här med läsning och språk. Jag tänker på det här med kulturkanon som kom upp då när vi fick en ny regering. Hur relaterar du till det begreppet och vad tänker du kring den frågan?
Alltså ge mig den där miljonen så kan jag skriva den, tänker jag. Det har jag gjort på en vecka, en dag. Nej, men jag tycker att det är en poäng att definiera liksom vad vi vill att barn i Sverige ska läsa. För det handlar om allmänbildning.
Precis, bildning. Ja.
Att man liksom går igenom skolgången och har läst viss litteratur. Mm. Men en kulturkanon, alltså skriv in det i läroplanen.
Just det, och konkretisera vad det är på riktigt.
Ja, men alltså vilka klassiska verk vi anser att alla elever ska läsa.
Ja.
Men som sagt, att det där skulle kosta massa pengar är jättekonstigt. Alltså jag kan göra det.
Det låter verkligen konstigt, jag tycker också det. Och sen tänker jag att det är en liten förenkling återigen. En viss typ av inkluderingshysteri. Men också relevant, absolut. Att vi ska liksom ha nått en viss nivå inom läsning. Och vilka...
Men jag tänker på det ibland när vi får elever som... Liksom, en del har gått till förskolan, andra inte gjort det. En del har gått hos dagmamma eller varit hemma. Men du vet, de kan inte så här bockarna bruse, imse vimse spindel. Mycket av det här svenska kulturen, vad Ida Sommarvis har de aldrig hört. Vi läser... ja, men du vet så här, Ronja Rövardotter, Pippi, de har aldrig hört talas om det. Och det är ändå, jag brukar föreläsa för gymnasieskola i Göteborg varje år, som läser barn och fritid. Och där jag brukar prata om skolsegregation. Och det är alltid elever som går där, som själv är uppvuxna i förorten, som säger att det var först när jag började gymnasiet som jag träffade alltså ungdomar med svensk bakgrund. Och de trodde själva att de kunde bra svenska och att de var liksom inkluderade, alltså integrerade i samhället. Mm. Men när de träffade svenska ungdomar så insåg de att jag ingen aning vad de pratar om.
Nej.
Jag inser själv att mitt ordförråd är jättedåligt.
Ja, men det är ju det du handlar om. Mycket av de här grejerna du är inne på, att så här, vi behöver ha vissa såna här gemensamma lägereldar i litteraturen, för att vi skapar ju referensramar ute i livet som inte har med läsningen att göra, från just de här sakerna som du nämner nu med Pippi och Ronja och alltihopa. Att det är en annan form av, det är inte allmänbildning och kunskap, utan det är bildning. Och det gemensamma.
Precis, men tänket. Det tycker jag, istället för kulturkanon, skriv in i läroplanen i svenska ämnet. Vilken litteratur ska man ha läst i grundskolan?
Ja, absolut, håller med. Du som rör så mycket bland barn och unga, vad är det främsta du vill smitta våra unga med idag?
Hopp, tänker jag, att det är, bara du inte ger upp så kommer du liksom, kommer du kunna göra. Alla kan inte göra precis det de vill, men du kommer komma långt om du inte ger dig. Ja, det tänker jag är det viktiga som alla vi på skolan också försöker gjuta i barnen.
Mm.
Jag blir jätteirriterad av barn, säger att jag kan inte eller jag förstår inte. Men alltså, du kanske inte kan det just nu, men vi ska hjälpa dig att komma till kanstolen. Liksom. Det är vårt jobb, men det är du som måste kämpa. Vi kan inte slå in i huvudet på dig, du måste själv göra jobbet.
Vad skulle du själv säga är din största drivkraft?
Nej, men det är att vi ska få bättre förutsättningar i skolan. Och det förutsätter ju ett skolsystem som är konstruerat utifrån vad som är bäst för eleverna. Och det är det inte idag.
Hur vill du helst använda din röst framöver?
Fortsätta vara en blåslampa i arslet på politikerna. Och få dem att göra mer än vad vi förväntar oss. Och inte det minsta de kan komma undan med. Vi får inte låta dem komma undan. Det måste ske förändringar.
Tack snälla för att du ville komma hit idag.
Ja,
tack för att du ville höja din röst hos mig. Och tack för att du belyser det här. Och låter din drivkraft skina igenom som den superkraft det är. Lycka till framöver med allt, Linnea.
Tack så mycket.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Och vi hörs igen.